Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Vaya con Dios, gott folk, och välkomna tillbaka till Alex Room Service som idag sänder på påskdagen. Så Jesus är uppspikad och vi har fått choklad och påsken är mitt i och vi har det förhoppningsvis trevligt. Det har jag i alla fall. Idag är en liten speciell dag för vi ska gå igenom alla vykort som har skickats in på min tämligen modesta begäran. Och mitt önskemål. Men jag tänkte börja med ett litet tack. För det kom nämligen en nyhet här bara för ett par dagar sedan. Från min kära vän och kollega Werner Melon. Att vår bok nu är återigen slutsåld på förlaget. Så det betyder att de ni beställer från Ginza nu. Eller Adlibris eller vad ni gör. Det är de allra sista böckerna som finns att få tag i av Partners in Crime volym 2. Jag har 8 böcker kvar själv. Det står 2 stycken på Gantofta skivbörs och det står 2 stycken på Ramlösa Records här i Helsingborg också i och för sig. Och Carl har några själv också, vet jag. Så att, men sen är den slut igen, precis som den första, och går inte att få tag i igen. Det är ju lite coolt ändå. Och då gjorde vi ändå en upplaga som var 10% större denna gången. Bara för att det gick ju ganska bra med första boken. Så tack så mycket för att ni har köpt, för att ni har läst, för att ni har kommenterat, för att ni har köpt igen och för att ni har gett bort till någon. Och det ena med det tredje. Både jag och Carl är naturligtvis extremt tacksamma för detta. Och uppskattar att ni gillar när vi ger oss ut i detaljerna och den allra mest poänglösa periferi om det här bandet. Ytterligare en liten solig nyhet, kanske främst för de som bor i södra Sverige, är att den 5 maj av allt att döma så kommer jag att hålla en föreläsning. Jag livestreamar inte och jag filmar inte mina föreläsningar av egentligen 2 anledningar. Dels för att de behöver upplevas live. De skapas live och ges bort i live-ögonblicket och inte menade att vara inspelade. Men framförallt för att det rent upphovsrättsligt kanske skulle ställa till problem om folk fick reda på vad jag pysslar med. Så att det kommer inte att sändas någonstans. Jag vet att det är många som har önskat och fortsätter att önska det. Det kommer tyvärr inte att bli så. Det gör jag inte med någon av mina föreläsningar. Om någon tar en bild eller gör något på Instagram, det kan jag inte svara för, men som helhet så filmas det inte av den anledningen att det är ljusskyggt material som visas och lyssnas på. Och det är inte alltid helt förenligt med rådande lag. Men den 5 maj, det är en onsdag klockan 18 i HD, Helsingborgs Dagblads gamla lokaler. De hade en gång fram till för bara några år sedan, när tidningen faktiskt gjordes i Helsingborg, så hade de en stor lokal som kallas idag Folkmun för tryckeriet. Och det är en väldigt stor lokal och den har blivit ett slags, vad ska man säga, inte fritidsgård, men där är en massa ungdomsgrejer som händer där. De har en riktig scen där inne där som man kan spela på. Och de har dans och de har det ena och det andra och det sjunde. Men framförallt har de en lastbrygga med tak, en stor jäkla, ett stort lastområde som har tak på sig. Och det är då utomhus, fast det är utomhus med tak. Så det kommer enligt arrangören, för jag bokar inte detta själva, ni kan inte köpa biljetter av mig. Information om var man köper, eller inte köper, det är gratis, men information om var man hämtar biljetter eller fixar biljetter, det kommer på Alex Room Service Facebook-sida och på min Instagram-sida alex_bergdahl. Men det är inte jag som bokar, så ni kan alltså inte boka via mig eller så, utan man får gå via biblioteket då. Men då kommer det vara en begränsning på ungefär 50 personer, tror jag det är sagt. Men det blir, och det blir nog inget bildspel, för det blir svårt att få ut på något vettigt sätt. Däremot så kommer det vara ett jävla PA tydligen, som jag har önskat. Och årets föreläsningsspecial är ju Wicked Lester. Eftersom det är 50 år sedan Wicked Lester började spela in sin skiva och skapades till att börja med. Så att jag har tänkt att vi ska fördjupa oss rätt hårt i 1971 och 72. Och Paul och Jeans förehavanden, kanske lite innan det också. Det får vi se, det vet man ju aldrig vad som händer. Jag vet ju att jag har en tanke och en idé, men sen vad som händer i verkligheten, det vet man aldrig. Och där kommer lite nyheter som ingen känner till, som inte står skrivet i några böcker. Jag har faktiskt lyckats vaska fram, trots att det är lite svårforskat, så har jag lyckats vaska fram lite roligheter om Wicked Lester som hittills inte har blivit vida kända. Och det tycker jag det ska vi ha roligt tillsammans med den 5 maj. Och som jag sa, jag bokar alltså inte detta själva. Det är många som vill jag ska komma till Kristinehamn och till Gällivare och till Sundsvall. Och det vill ju jag också. Men jag sätter inte mig på ett tåg och bara åker på vinst och förlust. Och framförallt så ringer jag inte till Sundsvalls telefonväxel. Där fröken eller herr Sundsvall sitter och säger jag vill komma. Utan det är som allting annat, alla andra arrangemang. Man bokar mig och man betalar mig för att komma, för jag får ju ändå, jag gör det mest för det är roligt, men jag gör inte det bara för det är roligt, för jag måste ta ledigt från jobb om det är vardagar, och jag måste avsätta oftast 2 hela dagar eftersom jag är på resande fot en stor del om jag ska till Ljusdal eller Havesta, så att jag kommer jättegärna, jag vill fruktansvärt gärna åka runt, men någon måste boka. Så det får man fixa. Jag har F-skattsedel om det är viktigt för någon. Man kan prata med bibliotek. Det finns många fräcka sådana som har utrymme och utrustning. Och man kan prata med kulturföreningar och sånt. ABF och allt vad de heter. Som oftast faktiskt är de som bokar mig. För de tycker sånt här är roligt nämligen. Men jag kommer inte bara för att, utan det måste finnas ett incentiv bakom. Och då kommer jag. Ja, jäklar vad roligt vi ska ha. Nu har jag snart sett tidigare, innan jag började med allt det här, så hade jag ju aldrig varit norr om Stockholm. Men nu har jag ju varit ända uppe i Ljusdal. Det måste väl vara längst upp jag har varit. Eller var Avesta längre upp? Nej, Ljusdal var nog längre, va? Ja, så att nu, det är ju det vi ska slå nu. Sollefteå, var är ni? Jag kommer fort. En tredje grej innan vi drar igång dagens påskspecial var att jag hade ju tänkt att Mars-avsnittet tror jag egentligen skulle varit ett Chris 90-tal. Jag är ju en av de få människorna i världen som bryr mig om hans solokarriär, och det är jag ju medveten om. Men då ser jag det lite som min uppgift och plikt att faktiskt undervisa i ämnet. Och då bar det sig inte bättre än att jag i februari någon gång fick väldigt fin kontakt med en person som var instrumental i Peter Criss 90-tal, och som nu har försett mig till en blygsam merkostnad med kassettinspelningar, 10 stycken faktiskt, med repetitioner och låtskrivarsessioner och så vidare från 91 till 95. Och på bara de här 10 kassetterna, han har fler och han skulle fortsätta leta, på bara de här 10 kassetterna så har min bild av hur Peter Criss och hur Criss, bandet Criss, fortlöpte förändrats ganska rejält. Jag har hunnit lyssna på riktigt. Jag har ju självklart, alltså jag kan ju inte hålla mig när det kommer massa digitala filer. Så jag har ju suttit och bläddrat lite, men jag har på riktigt och ordentligt och helt fokuserat lyssnat igenom 3 av dem. Bland annat en writing session från 1992, och det ställer väldigt mycket på ända för min del. Det är lätt att ha en förutfattad bild av det man har läst i gamla Strike-tidningar och tittat på gamla bootlegs, när det är det enda som finns. Men när man nu tar klivet in, när man öppnar dörren, tar klivet in i en replokal, så ser det faktiskt annorlunda ut. Och därför kommer det avsnittet att röja ytterligare lite. För nu känner jag att nu finns där en historia här som ingen känner till och som aldrig är berättad. Och den måste göras på ett ordentligt sätt. Så mitt löfte till er är att innan året är slut så kommer det ett Peter Criss-avsnitt om hans 90-tal. som ingen har hört förut. Av den enkla anledningen att jag inte har gjort det tidigare. Nej, där kommer ett avsnitt som jag som kommer att bli förhoppningsvis lika bra som Balls of Fire eller Alliance-avsnittet. För att det är så pass fräck information. Det är så pass mycket grejer att prata om. Så det ni får hålla, ni tusentals människor där ute som suktar efter information om Peter Criss 90-tal. Ni får hålla er lite till. Men jag tänker, har vi hållit oss nu i snart 30 år så kan vi väl klara detta året också. Det blir ju faktiskt lite fint också för den, nu när jag tänker på det, den 10 november 1991 så gjorde Criss sitt första gig med bandet Criss. Och det var ett litet showcase-gig på en klubb i LA som hette Exposure 54 eller något sånt. Och det var första giget han gjorde med det bandet och det var det första riktiga giget han gjorde sedan Balls of Fire 86. Och det är ju då 30 år sedan i november. Nu har jag ju sagt att Halloween-avsnittet jag blir King Diamond, Merciful Fate. Och det ska vi hålla på, för det har jag redan börjat strukturera i huvudet. Men kanske att det blir ett novemberavsnitt. Vi får se. Det kommer när det kommer. För när informationen vill komma ut, då kan inte jag hindra den. Så att det blir när det blir. Men det blir i år. Och det blir jävligt bra. Och ett sista löfte. Ett par av grejerna som har knäckt min syn på bandet ska ni också få höra. Jag har betalt för de här en vansinnig massa pengar och jag kommer att se till att jag kan inte släppa allting, för det går inte. Då skulle det bli jobbigt. Men där är ett par grejer som vi kommer att behöva prata om och de lovar jag att ni ska få höra. De kommer att hamna någonstans. Det lovar jag. Nåväl. On to dagens lilla hys och påhitt, och jag har i min vänstra hand en näve vykort från alla ni som skickar sånt. Det är intressant att se att posten har en egen app som heter Riktiga vykort, så att man kan ta en bild och så kan man skicka den via internet då. Det kostar 20 spänn eller någonting och dagen efter är den framme hos farmor. Jag har använt det med fördel när vi har varit på semester och jag skulle skicka just till min farmor, för att då slipper man vänta 6 veckor på att vykortet kommer fram och det kostar inte 1 miljard. Och det blir en bild man kanske vill skicka. Förra gången, jag har haft ett par sådana här vykortstävlingar och man har sett en ökning av användandet av den appen, kan jag säga. Och denna gången skulle jag nästan säga att det är nästan 50-50. Inte riktigt, men 40-60 i alla fall. 40% då postens app och 60% folk som har letat efter vykort från Angered. Och jag ser inget fel i det. Det finns mycket att prata om vad gäller även de här hemsnickrade vykorten. Det kanske till och med är så att det är där man hittar motiven nu, eftersom det inte riktigt finns eller görs motiv i Sollefteå kanske längre. Det finns ingen marknad för det längre som det fanns förr. För idag skickar man bilder själv på Instagram eller via mobilen till mossan när man är någonstans. Så att det är väl en marknad som har gott och lagt sig lite. Jag sparar alla vykort också, kan jag ju säga. Bara så ni vet. Så att om någon av er går och blir rikskända sen så ska jag sälja dem på eBay. Men jag börjar med ett brev här. Jag har allting i en hög. Jag har läst alla vykorten när de kom. Sen har jag bara lagt dem i en hög. Och nu har jag precis tagit en bild på dem som jag ska använda som omslag till avsnittet. Och då har jag blandat alla korten igen. Och de ligger med framsidan uppåt. Jag har ingen aning om vem. Jag, ett av dem ser jag vem som har gjort direkt. Och det kommer vi till. Men jag vet inte vad frågorna är. Jag vet att det är ett par tramsiga frågor. Men jag ska försöka hinna med att läsa upp allihopa. Hur länge har vi pratat redan? Ja, inte ens en kvart. Ja, men det hinner vi. Men jag börjar med ett brev. För jag tycker nu blir det 30 eller 27 eller något sånt totalt. Och då tar vi alltihopa. Så jag börjar med ett brev där Andreas St. John skriver: tack för en utmärkt podd, inget vykort men väl ett par klistermärke som jag har gjort på 2 sminkade favoriter. Ja, då fick jag faktiskt klistermärke på Vinnie Vincent och King Diamond. Hoppas på poddutflykter med King Diamond eller kanske Alice smink som smink. Får man hälsa, och det är därför jag vill läsa, får man hälsa, då vill jag hälsa till Not for the Innocent-tråden. Så ni som känner till, ni som förstår, ni förstår, ni som inte förstår har väl inte varit på Facebook då kanske. Tack så mycket för klistermärkena, Andreas, jag hoppas det är okej med dig. att jag skickar ut dem. Jag har ju bestämt mig för att dra en vinnare också av alla de här vykorten, och så har jag en liten present där. Och där kommer ett av klistermärkena att vara med i det paketet. Får vi se vem som vinner. Det har jag inte dratt än, utan det blir under tidens gång här. Nästa vykort är en bild på en tecknat vykort på en byggnad och en stor annan grej. Som verkar vara motiv Sandviken, hammaren efter original av Stig Svensson. Okej, det vet jag inte vad någonting är. Nu ska vi se. Hej och tack för en informativ och rolig podcast. 90-talets studioalbum har varit ombatterad i den lokala Kiss-kamratskapen senaste tiden och har varit en fröjd att återupptäcka äldre avsnitt om dessa. Hur stor risk var det egentligen att Carnival of Souls aldrig släpptes? Ofta hör man att albumet släpptes på grund av läckta låtar, men skivbolag med flera borde ändå haft intresse av att skivan kom ut. Skulle vara intressant att höra vilka du tror var för och emot släppet, om det fanns skrivningar i skivkontraktet som spelade roll. Och så önskar han ett revenge-avsnitt. Det här är alltså Marcus i Sandviken. Väldigt trevligt litet vykort. Jag tror ju egentligen inte att... Alltså när Reunion började så var det ju ingen som visste om det skulle funka. Och det är därför de hela tiden säger att vi ska bara göra detta ett år. Det säger de i början hela tiden. Vi ska inte göra samma misstag som sist. Vi ska inte spela låtar efter 78. Och vi ska bara göra detta ett år. To put us back on the map eller något sånt. För tanken var ju hela tiden att Carnival of Souls skulle släppas. Problemet var ju att den skivan var ju ganska inaktuell redan när den skapades. För den musiken kom och gick ganska fort. Den började ju, alltså den här lite tyngre, grungigare musiken kom ju ut 90. Och 95 sen var den ju nästan död i alla fall. För sen började det bli en liten classic rock revival. Och band som UFO och sånt började turnera, Black Sabbath med Ozzy och sådär. Så att, och framförallt när Kiss Reunion gick ut på turné så fanns det ju ingen anledning att släppa den. Eftersom den lät ju inte, de spelade inga låtar från den och det var ju inte rätt medlemmar, det var inte sminkade Kiss. Alltså det blev ju en förvirring för många. För många trodde ju verkligen att Kiss hade lagt av, typ i mitten av 80-talet. Samtidigt som de trodde att Heavens on Fire och Licked Up var låtar från sminkade Kiss. För att de flesta casual fansen gjorde ju inte någon distinktion på olika eror och olika sättningar. Och de hade aldrig hört talas om någon som hette Vinnie Vincent eller Mark St. John eller Eric Carr. Så det var ju flera som på Reunion 96 var besvikna att de inte fick höra de stora hitsen, typ Licked Up och Tears Are Falling, vilket ju är lite roligt. Men så är det ju när man inte bryr sig. Jag menar, jag kan ju inte, jo, jag skulle väl kunna sammanfatta Sandras karriär lite grann, för hon var ju gift med han, vad heter han, Cartarescu. Men jag bryr mig inte om hennes, jo, jag bryr mig lite grann, det gör jag ju. Men ni förstår vad jag menar. Alla bryr sig inte på en nivå så att man kan alla medlemsbyten och sånt. Man hör några låtar och någon säger I was made for long, det är bästa låten. Jaha, ja, då är det ju det. Men sen läckte ju plattan där på våren 97, va? Tror jag det var, vi åkte ner, jag och Sverre, till Glumslöv och köpte vårt första ex av Head. För det var inte 96, var det redan 96? Jag tror jag har skrivit om det i boken. Jag ska väl låta det vara osagt. Men och då läckte den och då blev det ett jävla ståhej. Säger de. Det vet jag ju inte, för jag var ju inte med. Men de sa att FBI jagar alla som har en kopia. Det tyckte jag var jävligt spännande. Och sen släppte de skivan med det minst genomtänkta omslag någonsin. Mest poänglösa omslaget någonsin. Ingen promotion alls. Någon slags promo-CD på Jungle. Det var det enda. Och man ska köpa den japanska CD:n. Därför att den amerikanska och eller europeiska CD:n har ett väldigt dåligt kopierat omslag. Bilderna är uppenbart färgkopierade med dålig maskin. Medan den japanska har betydligt mer skärpa. Det ser mer ut som fotografier både fram och baksida. Plus att det då är en liten extra bok. Om man nu ska ha Carnival of Souls så är det inte den europeiska fula varianten. Utan då ska man köpa den japanska. Den är ganska billig om man köper den på Discogs. Så att den skulle släppas, det var nog ändå tanken hela tiden. Det fanns ändå en investering, men det var nog lite så att skivbolaget, när Reunion tog fart, så fanns det ju ingen anledning att släppa den. Så när den väl kom, då var det nog för att den hade läckt ut som bootleg. Jag vet att Bruce ville ju jättegärna släppa den, för det var ju hans, han blev ju jättebesviken när den inte släpptes 96. Men det var ju, han fattar ju varför, men han blev besviken ändå, för det var hans bebis till mångt och mycket. Så det fanns nog på kartan att den skulle släppas. Men därmed tror jag att man kanske tvingade fram ett släpp. Och det var ju ett väldigt hastigt släpp. För de lyckades ju till och med. De pajade ju mixen på den. genom att göra den snällare, och de tog bort en låt som de inte fattade skulle vara med, den här Outro Mental, som bara skulle vara precis som Rock and Roll Party på Destroyer, skulle vara en liten sista spår på skivan. Den lät de ju bara, den missar man ju för att folk brydde sig ju inte verkligen. Ingen brydde sig om den här skivan när de släppte den. Det är ju en speciell skiva det där. Det finns ju ett avsnitt tror jag om det. Jag har pratat med Bruce om det. Tack Sandviken. Vi går vidare till Kristianstad. Hej Bullen. Överstruket. En bild på Lilla Torg och Östra och Västra Storgatan. Jag ska till Kristianstad på onsdag så jag kan ju se om jag känner igen mig då. Jag undrar om du har något tips på bra filmer och dokumentärer som speglar stämningen i 70- och 80-tals New York. Med vänliga hälsningar John Ljungberg, den stora Merciful Fate och King Diamond-experten. Hej John. Välkommen till Bullen. Jag är inte så bra på sånt egentligen. Det finns en hiphop-dokumentär som gick på Netflix som är fantastisk om man vill ha en bild av hur New York och New Yorks såna här boroughs, Bronx och Brooklyn såg ut på 80-talet, slutet av 70-talet, början av 80-talet. Men annars är det väl nästan film om man får söka sig till. Man får titta på Taxi Driver och French Connection och sånt, så får man lite sådär gritty New York på 70-talet. Där kom ju en dokumentär om Studio 54 som jag tyckte var skitbra, som Carl inte alls tyckte var bra. Jag skrev till honom och var helt lyrisk och han sa jag tyckte inte om den, och så sa jag du är dum i huvudet men det är för att du bor i Masthugget. Och sen blev vi jätteovänner och sen så hörde vi inte av varandra på flera minuter. Och den tyckte jag var skitbra, Studio 54 där. Och där fick man en sån lite skön bild av de knarkande dansarna i början av 80-talet. Så den kan jag varmt rekommendera. Om någon annan har någon dokumentärtips eller något sånt så är faktiskt jag lite intresserad också, känner jag nu när jag tänker på det. Så skriv det i kommentarsfältet på Facebook eller skicka ett PM eller ett nytt vykort, men det känns onödigt. Här har vi ett vykort, tack Jon, vykort som är guldfärgat med ett frågetecken på, så det vet jag inte var det kommer ifrån. Poststämplat i Årsta. Kiss-frågan, är Paul Stanley eller har varit bisexuell? Hälsningar Henrik. Ingen aning och bryr mig inte det minsta. Du får fråga någon som känner honom på den nivån. Det finns ingenting i det som intresserar mig på något sätt. Men fråga gärna om Thrills in the Night, för den är intresserad av. Nästa vykort, Gunnar i Uddevalla. Det här är roligt. Uddevalla har jag varit i. Jag har gått på dop där helt. Det var inte alls meningen. Det här är ett sånt postens utskick. En bild på ett nedlagt gatukök. Ja, vad sorgligt. Och en stor hamnkran. Ja, det är väl vad Uddevalla har. Jag och Jenny körde upp och tittade på Lena Philipsson och Orup i Agnebergshallen tror jag den hette. Och dagen efter tog vi en promenad i Uddevalla innan vi körde hem. Och så var det en fin kyrka. Vi kliver in och gick rakt in på ett dop. Det var roligt. Hej Alex, jag har två frågor. Jag har en kompis, han är trummis och Toto-fan, ja det får ju han stå för, som envist hävdar att det är Jeff Porcaro som spelar trummor på Detroit Rock City. Kan det stämma? Nej, det här är ett rykte som har kommit nu på senare år igen. Det finns inget som är så väl belagt som hur mycket Peter Criss slet med just Detroit Rock City på Destroyer-skivan. Och med tanke på hur glada Paul och Gene är för att basha Peter och Ace i alla avseende, så tar jag faktiskt dem på ordet också när till och med Gene säger att Peter spelade fantastiskt där. Det finns inget, alltså den här skivan är välbelagd både av forskare och från medlemmar och från Bob Ezrin och från Jay Messina och från Corky Stasiak. Och det finns ingenting som överhuvudtaget pekar på att någon annan spökmusiker än Richard Wagner, Dick Wagner var med. För Dick Wagner var ju med och la gitarr på Beth och på Sweet Pain och antagligen Flaming Youth också. Det var ju Bob Ezrin trots allt. Så det stämmer inte. Och när du och din kompis kommer att säga jo men det har jag hört, så absolut fram i källan så tittar vi på det. Det har hittills aldrig hänt, för det stämmer inte. Det är Peter Criss och han kämpade som ett djur med det. Och det går faktiskt att lyssna på trumspåret om man har den här rockband eller vad det heter. Och då hör man att det är bra, men det är inte så jävla bra egentligen. Och det hade nog inte Jeff Porcaro velat, att han skulle låta så. Och så en extra fråga. De flesta jag känner som är Kiss-fans är också stora Sweet-fans, med inkluderat Hur är det med dig och Sweet. Och ja, det vet jag ju att det är. Vet många, ja, och vänner till mig förresten, som är väldigt intresserade av Sweet. Och jag försökte en gång i tiden och intalade mig också att jag tyckte det var bra. Jag gick och tittade på Andy Scotts suite, spelade på Rockbolaget här i stan 1994. Och det var en jävligt bra spelning på alla sätt. De lät jättebra, det lät verkligen som gamla suite och så vidare. Och sen såg jag dem en gång till på sommaren och höll på att gå därifrån för att höll på att somna. Och sen har jag inte brytt mig så mycket mer. Jag tycker inte det är dåligt, jag tycker bara, för min del är det bara ointressant. Det är inte min sorts musik. Jag kan lyssna på Fox on the Run och jag kan lyssna på Burn on the Flame. Det är ju en riktigt bra låt. Men jag behöver inte... Jag lyssnar inte varje dag, om vi säger så. Men jag har ingenting emot dem. De finns där och det är helt okej för min del. De behöver inte flytta på sig. Ett vykort från Yvonne i Helsingborg. Och det här har jag... Hej Alex Podd. I min trappa här på Jönköpingsgatan bor en snygg kille med hund. Hur ska jag göra för att komma i kontakt med honom? Hjälp Yvonne. Jag vet inte vem du är Yvonne. Och Jönköpingsgatan vet jag var den ligger. Mitt tips är att antingen köpa en bedövningspistol och skjuta honom med och släppa in honom i lägenheten. Eller att du slutar skicka in vykort till musikorienterade podcasts. Det är de två tipsen jag har. Tack för att du lyssnar. Men märkligt att du trodde jag skulle ha ett svar. Nu går vi till Bollnäs. Det här var fint. Här är tre bilder varav en är den som man kan se något på. Det är också roligt med vykort när det ska vara sådana här 3-4 bilder från en stad och så väljer man de dåliga bilderna. Från Bollnäs, Tommy i Bollnäs, vad vet du om detta? Stevie Wonders låt Fingertips, Everybody Say Yeah, Clap Your Hands. Har aldrig hört Paul eller någon annan kommentera att detta, influensen är mer än uppenbar. Jag gissar att det är det här, Clap Your Hands just a little bit louder. Alltså det står väl klart för alla nu att Paul är väldigt influerad av en annan musik än bara Led Zeppelin och Cream. Det står väl klart för alla nu efter Soul Station att där finns mer hos Paul än vad man trodde. Och detta är ju ett uppenbart, en uppenbar hyllning kan man väl säga. Att Paul har använt sig av det som Stevie Wonder gjorde och många andra för den delen. Och att han inkorporerar det i Kiss-låtar. Det är ju väldigt, väldigt fint. För det har ju tvingat oss, vi är ju vana vid att höra det med Paul Stanley i Detroit 84. Medans det då kommer från 50-60-talet med Stevie Wonder och då tvingas vi ta ställning till, tycker vi det är bra eller dåligt? Jag tycker det är fantastiskt. Och jag blir mer och mer inspirerad av att börja lära mig mer och mer om till exempel Stevie Wonder som jag inte kan så mycket om. Men jag fick precis veta att han är trummis, en fantastisk trummis. För mig har Stevie Wonder länge bara varit I just called to say I love you. Så det var ju verkligen en epiphany. Och någonting jag tänker börja lyssna på för att se om det är något jag ska fortsätta lyssna på. Så, ja, vad vet du om detta? Jag vet ingenting om det mer än att det är helt uppenbart att Paul har lyssnat och tyckte det var bra och tänkte, det här kan jag göra någonting med. Och så gjorde han det. Tack, Bollnäs. Här är det bästa vykortet i hela samlingen. Det är en bild på psykiatrisk akutmottagning och den är från Falköping. Man ser alltså skylten, psykiatrisk akutmottagning, och sen ser man en stor byggnad som verkligen, verkligen ser ut som en psykiatrisk akutmottagning. Hej Alex! Jag tänkte undra om jag får fråga en sak. Det var roligt. När jag läste en bok som heter Partners in Crime Volume 2, finns nog på Ginza, stod det på sidan 29 att Peter, Chris och Lips i februari 72 spelade in några blivande Kiss-låtar, men även en låt betitlad You're My Woman. Det står också att inspelningen inte har läckt ut, men jag undrar ändå om du vet om det är samma låt som Gene Pitney framförde i Bengtsfors Folkets Park 1963, alltså skandalspelningen där Pitney bland annat blev av med en sko i tumultet. Vänligen Kåre Maradona i Nastroverket, eller Håkan i Falköping. Det här är ju ett vykort fullt av galenskaparna referenser. Men eftersom låten inte har läckt ut så vet jag inte huruvida det är samma You're My Woman. Däremot så kan jag ju säga att jag under 40 år av min, nej, väldigt lång tid av min levnad trodde att Who Ellen säger Join My Woman, inte You're My Woman, i Dalsland, galenskaparnas sketch om Dallas. Så att det här att den heter You're My Woman, det är faktiskt bara något år sedan jag fick reda på det. Vilket är lustigt eftersom jag ändå har sett den Dalslanden 40-50 gånger om året sedan 1989. Men har aldrig slagit mig att den kunde heta något annat. Om man undrar om Gene Pitney fortfarande letar efter den där skon, det vet vi alltså inte. Och vi vet inte heller om det är den låten. Men vi hoppas det. såklart. Psykiatrisk mottagning i Falköping. Nu går vi till Ljusdal. Där har jag ju varit. Då kan man ju titta här. Känner jag igen mig? Ja och nej. Mest nej faktiskt. De husen känner jag igen. Och den sjön där. Han har prägat in 6 bilder på en vykort. En vykorts framsida. Och det är faktiskt min vän Christer i Ljusdal som kanske kan du prata lite om Paul Stanleys insatser som sologitarrist. Det tarvar väl egentligen ett avsnitt, va? Det är väl inget vi ska avhandla lite snabbt här. Jag gillar hans I Want You, I Stole Your Love insatser. Jag gillar World Without Heroes och Come On and Love Me. Jag tycker vi ger Paul Stanley ett eget avsnitt om det. Jag är ändå sugen på att göra ett Soul Station avsnitt. Hör och häpna, fast det är en ny skiva. Det är hemskt att det ska behöva vara så. Men så att nej, vi tar det, jag lägger dig till sidan här Christer, och så tar vi det i ett senare avsnitt nu när vi har så tramsigt och roligt med allt det andra. Vykort med en katt på framsidan, ja, poststämplat i Göteborg. Vad var anledningen till att Kiss inte deltog i Live Aid 1985 från PW Osgood? Ja, kanske en pseudonym, det vet jag inte. Men väldigt trevligt ett vykort. Ja du, anledningen var väl att de var extrema föredettingar. Paul hade ju till och med svårt att få komma in som gäst. Han stod där med en gäst och skulle hämta sitt backstagepass. Och de bara, vem fan är du liksom? Kiss 85 var ju noll och intet. Och den hårdrocken var ju noll och intet. Det som bjöds på Live Aid i hårdrocksväg var ju en värdelös Led Zeppelin reunion, en ännu sämre Black Sabbath reunion där båda de banden verkligen var helt usla, och lite Queen då där de faktiskt lät lite bra. Men i övrigt var det ju poppen som var ut Live Aid, så att jag gissar att det var det. Det var ingen som, Kiss 1985, vet du, det var ju till och med efter Animalize. Det var ju så dött så att det saknade motstycke. De fick ju inte ens vara med på Hearing Aid. De fick skicka Heavens on Fire live-version från Detroit 84 till den skivan. Fick inte vara med på inspelningarna. Det var ingenting att ha då. Det var ingen som hade velat se Kiss, Paul Stanley i sina Animalize-byxor strutta runt på den scenen. De ville ha Eurythmics och Madonna. På gott och ont. Ett nytt postenvykort här. En vacker bild av mycket asfalt och en korsning och ett par hus. Och så står det Tollarp mitt i naturen. Ja du, Tollarp, skriver man Tollarp så får man, då alla fattar ju, där bor ju bara en person och det vet vi att det är Johan, så att det är, du behöver inte komma med dina roliga såna här pseudonymer eftersom vi vet vem du är, det är ju bara du där. Hade Kiss funnits idag om Gina hade hoppat av på 80-talet, hälsningar från Hjärta Åke Böj i Mölndal, ja, och återigen, dålig pseudonym, PS Psycho Circus Rules. Vi går vidare. Nej, hade Kiss funnits. Det är ju en what if. Vem vet. Antagligen hade de det. Eller så hade Paul Stanley kört vidare själv i alla fall. För han hade ju mycket att säga på 80-talet. Men det är ju en riktig what if. Så det finns folk som är bättre på sådana än vad jag är. Men sluta skicka vykort där du... Psycho Circus Rules. Nu blev jag lite irriterad. Lund åker vi till. Och nu är det skrivit mycket här. Oj, oj, oj. Hej Alex, jag vet att du har max 2 frågor, men om du ens skulle råka välja detta kort kan du välja ut de 2 mest intressanta frågorna. I YouTube-videon Find Out What Kiss Song Gene Simmons Hates Playing så säger han att Almost Human och I Was Made skrev samtidigt. Det kan inte stämma. Nej, det gör det inte. Helt riktigt. Nästa fråga. Har Almost Human någonsin spelats live förutom på typ Cruisen? Nej, vissa påstår att den spelades på premiärgiget på Love Gantern i juli 77. Finns inget belägg på det överhuvudtaget förutom en som säger att den minns att den hörde den låten. Och ni vet ju vad jag tycker om sådana personliga minnen efter 40 år. Det intresserar mig faktiskt inte det minsta. Det jag skulle kunna sträcka mig till är att de körde Got Love for Sale på första giget eller någonting. För den repar de i alla fall. Det finns en setlist, en sån här repetitionssetlist där den är med. Den skulle jag kunna tänka mig att de körde. Men jag tror inte de körde Almost Human där. Och det finns inga belägg för det heller. Och den är ju aldrig någonsin spelad efter. Det finns en Lick It Up-spelning. Vilken det nu är. För där höll de ju på att filifjonka lite. Vi fick ju någon snabb refräng av Down On Your Knees i är det Albuquerque? Nej, det är det inte. Det är Dubuque är det, i Iowa tror jag. Och sen är någon av de gitarrspelningarna, tror jag faktiskt att någon av dem, om det är Paul eller om, nej det kan ju inte vara Vinny, det måste vara Paul som spelar gitarriffet. Bara sådär och bara ingenting mer. Men det är så långt vi kommer på Almost Human Live. Fram till Cruisen då. Finns det många bootlegs med demos eller osläppta låtar? Och vilka är i så fall viktigast och bäst? Jag har bara hört de 31 avsnitten än så länge, så jag vet inte om du pratat om detta tidigare. Ha det bra i havet. Vänliga hälsningar. Alexander. Vilket grant namn. Tack för det du gör. Ja, tack för att du skriver. Lund där, ja precis. Jag har ju pratat om bootlegs och demos. Och det finns ju, med Kiss just finns det ju en uppsjö osläppta låtar från alla eror, speciellt Gene Simmons relaterade. Så att du får lyssna igenom avsnitten och så får du fråga igen om det är något mer du undrar. För jag har ju inte gått igenom allt, men jag har gått igenom mycket i alla fall. Det tror jag, på alla de här. Ja, detta blev 89, avsnitt 89. Det är ju, vi firar dessutom 6 år med podden nu, april 2015 till april 2021. Woohoo, kaffe! Göta kanal. Kära Rumservice, jag och säkert många med mig skulle vilja höra mer om den omvälvande tiden augusti till september 79. Vad var det som fick Paul att testa nya stämskruvar? Vem var Tex Holmes? Så spännande, högaktningsfullt syltaspojk. Omvälvande tiden augusti september 79. Ja, om det är för att det är stämskruvar, så är jag inte rätt person att fråga. Jag tror det här är ett lite lustigt, en liten lustighet i vykortet. Jag läser in det, eftersom den är underskriven med syltaspojk dessutom. Men vad var det som fick Paul att testa nya stämskruvar? Vem var Tex Holmes? Ja, vem fan var det? Det namnet känner jag inte igen. Ni som har svaren kan skicka in dem. Ni kan, och så sätter ni in pengar på Radiohjälpens konto som vanligt. Nu har vi en bild på en hängmatta, 2 fötter och ett hus i bakgrunden. Och då är vi i Huskvarna. Det här är postens vykort igen. Tjena din spjuver. Först och främst vill jag tacka för alla dina poddar. Bla, 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 bla. Måste jag ut till en favorit? Nej, det måste du inte. Så är det New Creatures-avsnittet. Så ligger för den plattan ligger varmast om hjärtat. Ett önskeavsnitt skulle vara något mer om Vinny och hans demos och Warrior. Ja, men det håller jag med om. Det vill jag också göra. Ett stort fan av bandet som slutet av 70-talet, men som i ditt fall har intresset efter återföreningen avtagit och de senaste skivorna har knappt lyssnat på alls. Jaha, det var ingen fråga. Tack så mycket Claes i Huskvarna för den fina bilden på dina fötter i tofflor. Och sen har vi, det här är ett av mina favoritvykort. Det är Joakim i Stockholm som har böjt sig ut från sin lägenhet på ungefär 5:e/6:e våningen och tagit en bild på en gata i Stockholm i vinterskrud. Och lyckats få med 2 trafikpoliser som är i clinch med en person vars bil står felparkerad. Hälsningar från Stockholm. Ett väldigt roligt vykort faktiskt, Joakim. Det tackar jag för. Du fångade mer än du trodde den dagen när du bara stack ut kameran och tog ett klick och sen skickade det. Vad är den fula historien bakom omslaget till Unmasked? Varför och vems idé? Jag vet inte fan egentligen. Jag vet faktiskt inte. Jag vet ju att det finns en tidig variant på omslaget av Vampirella är med. Och det är väl han Vinci Galando som har gjort den. Och det är den som Museum Alexander har. Han har originalet på den. Och kuskar runt med. Men de hade ju aldrig kunnat köra den i och med upphovsrätt och så vidare. Men de använde delar av den till det som blev det riktiga omslaget sen. Varför och vems idé? Ja, det tarvar faktiskt lite forskning. Aldrig tänkt på. Se om vi kommer någonstans med det någon gång. För det hade kanske varit kul att kika lite på. Tack för ett fint vykort, Joakim. Och så åker vi till Bromölla. En trevlig liten gata i Bromölla. Där har jag varit på jobbintervju. Nej, det var Olofström. Bromölla har jag nog aldrig varit i. Om Eric Carr fortfarande levde, vad skulle du vilja säga till honom? Frågetecken. Och snyggaste och minst snyggaste kissomslag från Filip i Bromölla. Snyggaste kissomslag Creatures eller, ja, jag får väl säga Destroyer kanske. Creatures eller Destroyer är tveklöst snyggast. Minst snyggaste, fulast till och med. Animalize är ju vansinnigt fult. Är det något mer som är, den är ju verkligen, för den är ju så helt intetsägande. Ska man ta en där gruppen är med? Monster är ju ful och Sonic Boom är ful, men de räknar jag i sig. Och Carnival of Souls såklart. Men de räknar, om vi tar de skivorna jag räknar, så är Animalize är ju fulast. Ja, det är väl egentligen bara den. Alla de andra är väl bra och hyggliga var på sitt sätt. Ja, men Animalize, tveklöst. Men snyggast, Destroyer eller Creatures? Jag skulle nog säga Creatures, för där lyckas de ju fånga det. Fast det gör de på Destroyer också. Ja, de, ja. Vi låter det vara jämnt skägg där. Nu åker vi till Vällingbytorg. En liten målning som någon som heter Anna-Lisa Karlqvist tydligen har gjort. Och detta är Magnus i Vällingby då. Vällingby? Varför minns jag det? Jo, när jag jobbade i Växjö på Lesjöfors, Stockholms fjäder, så skickar vi gasfjädrarna till Vällingby eller något sånt. Hej Alex Room Service. I boken Take It Off, den har inte jag läst, nämns ryktet att 89-90 fanns planer på en återförening med Ace utan Peter. Ligger någon sanning i detta rykte? Vill minnas att jag läste en intervju med Gene där han säger att han mer eller mindre skrivit alla riff i alla Pauls låtar. Kan detta verkligen stämma? Ja, det är lite sån. Det borde det pratas mer om. Nej, det behöver det inte, för det stämmer ju inte. Det är ju en jätterolig idé att Gene skulle ha skrivit alla Pauls riff. Extremt kul, måste jag säga. Om man då tänker på riffen på Animalize och så jämför man Murder in High Heels med Thrills in the Night eller något. Ja, obvious. Nåväl, vi pratar om det här andra istället. Ryktet om att 89-90 fanns planer på en återförening med Ace utan Peter. Ligger någon sanning i detta rykte? Ja, det ligger faktiskt en liten sanning i det. Tanken var ju att Ace skulle varit förband till Kiss på Hot in the Shade-turnén. Och Ace sitter till och med i en intervju i tv 1989 eller tidigt 90 och säger att ja, det är i princip färdigt. Vi ska bara skriva på kontraktet. Och då var nog tanken, som jag fattade, att han skulle köra sina 50 minuter, sen skulle Kiss köra sina 2 timmar och sen skulle han komma ut och gästa på Rock and Roll All Night varje kväll. Så det var inte en regelrätt återförening, alltså, för det var det inte läge till, tror jag. Men det fanns absolut långt gångna planer på att Ace skulle vara förband och att han då skulle gästa och så vidare. Jag vet inte varför det fallerade. Det är så jäkla synd. Tänk ändå, det var ju en skithäftig turné, en stor show, häftiga låtar och så bra förband. De hade ju Slaughter på hela turnén och sen hade de Winger och andra på delar av turnén. Men tänk, 40 minuter Slaughter, 50 minuter Ace Frehley och 2 timmar Kiss. Allvarligt talat. Det hade ju varit den bästa Kiss-turnén genom alla tider. Nu blir det jul. Här har vi en tomte och 2 hästar. En Jenny Nyström-teckning. Det är väldigt trevligt. T.T. Tonic. Jag har ingen aning om var detta kommer ifrån. Det är poststämplat Göteborg. God jul lite i förväg. Gott nytt år 2021. Ja, tack. Frågan. På studioversionen av Got to Choose, när trummorna kommer in så slås inte slag 2 på virveln utan först på 4 och sedan på både 2 och 4. Varför gör Peter så? Är det spelfel eller bortklippt? Är det planerat? Vad tror du som trummis? Oh, nu avrundar vi. Vad tror du som trummis? Hur som helst så är det genialiskt. Jag tror det är ett Peter-spel. Lyssna på Cold Gin på första plattan när han glömmer bort att han inte är i refrängen så riding kommer för tidigt. Ja, det finns massa av sådana små detaljer. Eftersom Peter spelade en liten helt egen höna i sitt huvud så blev det som det blev. Och det är säkert en sån grej. Och så blev det en bra tagning på det stora hela. Ja, men då är inte det ett spelfel, då är det medvetet. Så heter det ju i proggen. Alla spelfel är medvetna. Så jag tror inte det var planerat. Jag tror inte det var att de hade repat in det på det sättet. Utan jag tror det hände och att den tagningen blev bra. Och då blev det den. Och sen så 47 år senare så kan man sitta och diskutera det i en podd. Det är lite så. Ytterligare ett julvykort. Det här är en lykta med ett ljus som brinner. Och det är från Norge. Och där är ett frimärke med någon som ser ut som Magnus Uggla men verkar heta Radka Tonef. Jag vet inte vem det är. Med sitt lågmälta och intensiva uttryck fick hon en inflytelserik karriär i norsk jazz. Jaha, där ser man. Radka Tonef. Lik Magnus Uggla. God jul och gott nytt år. Snart jul igen, Alex. Håll ut. Tack. Jag undrar, varför hade Ace 2 versioner av sin Love Gun-dräkt? Den första silver är så snygg. Varför brukade han aldrig den live? Eller gjorde han det med vänliga Tom Erik i Horten i Norge? Hej, Norge. Jag tror det är väl så här. Jag håller med. Den är väldigt blänkande. Den han hade först. Sen blev den andra lite mer sandpappersgrov, eller vad ska vi kalla den för. Men tänk, jag tänker att det är så här att den var nog lite mer stryktålig i den andra versionen. Den blänkande, kanske, de kanske repar med den eller någonting. Hur är det nu? Där finns väl en bild där han står i smink med solbrillor. Jag ska ta fram här medan jag pratar. För jag tänker att den skulle vara svårare att hålla fin länge. Den som den blänkande. I och med att så fort du ställer dig på en scen så sliter du ju på grejerna fort och hänsynslöst. Nu ska vi se här. Här har vi repetitionsbilderna. 77. Ja, men där står Ace på scenen och repar. Jajamensan, där står han med solbrillor men i full dräkt och med en öl. Och då är det den blänkande dräkten, inte den lite mer grovhuggna. Så jag gissar att det är det. Att den, när under repetitionernas gång så märkte de att nej, den kan vi inte använda för den blir ful direkt. Och då tar vi version nummer 2 som vi har gjort som är lite, var lite billigare kanske. Eller dyrare, det vet inte jag. Det kanske är guld eller aluminium. Det var inget svar på din fråga, men det var en gissning från min sida. Och som sådan tyckte jag den var rätt så bra. Having a ski break, och så en bild på någon som åker skidor i bergen. Någonstans i... Står inte utskrivet. Men däremot är det... Jaha, det är ett KitKat-reklam. Det här var ju väldigt trevligt. Bästa Alex, skicka en vinterbild från bergen i Älvsjö. Jaha, ja, är det verkligen Älvsjö detta? Det ser ut som Alperna. Tack för ditt engagemang i viktiga musikfrågor och dina fantastiska poddavsnitt. En fråga som jag tänkt på är varför Paul Stanley envisas med att spela på en dubbelhalsad gitarr. Han är säkert en duktig gitarrist, men ser få poäng om att han körde med denna typ av gitarr. Då är det ju så här. På Crazy Nights-turnén när han hade dubbelhalsat så var det för att han körde en låt i en stämning och en låt i en annan stämning. Och det här har min vän Emil forskat i. När jag bytte de plats på de här två låtarna var en grej som han gjorde någonting om. Jag skickade inga foto för jag hade inga, men han frågade mig om jag hade foto på, om jag hade sett listor och visste när jag bytte Shout It Out Loud och Crazy Nights plats i låtlistan eller något sånt. Och det har ofta med det att göra. Hard Luck Woman var väl också en sån grej, för den hade han, de få gånger de körde den så hade han dubbelhalsad. Och sen var det Making Love på Love Gun-turnén. Och då, det har väl någonting med låten innan och låten efter att göra. Plus att han tycker kanske det ser coolt ut, det vet jag inte. Men det är ju inte så många gånger han har använt det. Och de gånger han har använt det så verkar det ha haft med stämningar i låtarna att göra. Så ja, det är ju i så fall det som är poäng. I alla fall på Crazy Nights-turnén, då var det det som var grejen. Att den ena låten, då slapp han springa ut och byta gitarr. För då när man vill att en låt ska gå in i en annan så ska det ju gå sömlöst. Eller vad det heter. Här har vi en bild på en traktor. Sundsvall, 17 februari. Hej Alex podd. Jag följer alltid din fina podd. Jag är en dyslektisk kvällspostensäljare som gillar att resa. Min fråga är följande. Jag har förstått att du är berest, men det går ju inte numera, så kan man köpa diabilder av Stockholm från 2000-talet. Hälsningar David. Det här är ett så kallat trollvykort, och jag vet vem det kommer ifrån. Det kommer från min ömma fader i Malmö. Så svaret på frågan är 66. Inomhus då, såklart. Nu har... Ja, är det här vinnaren egentligen? Det måste nästan vara vinnaren. Men jag vet inte vem som har skrivit. Vem är du? Det är alltså ett foto på Pizzeria Pingvin i Uddevalla. Jag är så lycklig. Jag har ju varit där och jag älskar att prata om det. Och folk tycker det är roligt tydligen att jag minns att det finns en pizzeria som heter Pingvin i Uddevalla. Hej Alex, min favoritlåt på Kiss är Kiss in Time. Den lever sitt eget liv på debutplattan. Det finns ingenting som liknar de andra låtarna gällande ljudbild, instrumentering och inledningen där Kiss med Gina enkligt är lite kul och sådär lågbudget. Inledningen där Kiss med Jean är inklippt. Jaja. Däremot finns stora likheter med Hatar den Hell, Solet har drag av Strange Ways. Kan det vara så att nja, nu skulle jag vilja höra dina omdömen och dela detaljerna som du känner till. Behövs inställningar och plockades fram inför Hatar den Hell? Garanterat inte. Första plattan är inspelad i Bell Sound i oktober-november 73, november. Och Kiss in Time är inspelad i Bell Sound i april. Nej. Mars, april. 74 april är det väl. Hatar den Hell är inspelad i Los Angeles. Village Recorder heter de väl. I Los Angeles i oktober 74. Nej, inte oktober, augusti 74. Så att det är absolut inte, det är inte samma instrument, det är inte samma konsol eller någonting. Utan anledningen att den låter annorlunda, Kiss in Time, är ju för att den är inspelad halvår senare än första plattan. Kanske med andra instrument garanterat, med lite andra förstärkare och så vidare, för att då hade de ändå spelat live ett par månader och kanske köpt en ny sträng eller ett nytt plektrum eller någonting annat som hör julen till. Jag vet inte vem du är som har skickat, men tack för att du skickade, och jag uppskattar verkligen Pizzeria Pingvin. Det är hittills bästa vykortet. Oh, här var vackert. Det här var grant. Jättefin bild, höst, eller vår, mest höst. En liten å och lite hus och lite moln. Från strandpromenaden i Lindesberg, var fan ligger det? Vilken spelning slog Paul sönder gitarren första gången, och var det en engångsföreteelse för att sedan dröja ett tag, eller gjorde han det konsekvent därefter? Tack Lars i Lindesberg. Ja, den har vi försökt forska på. Jag har fått frågan tidigare, och inte ens de mest lärda forskarna har hittat exakt det första giget. Det handlar om hösten 75. Sen hösten till och med. Men jag kan faktiskt inte säga vilket gig det var. Men det känns som att det var en planerad grej redan från början. Att ja, vi ska börja ha en fräcka i slutet här. Och så köpte han in billiga gitarrer. Men jag får låta det vara osagt för tiden. Jag har inte hittat någon som har exakt datum eller exakt stad. Men att det var planerat och att han gjorde det framgent, det håller jag för hyggligt sannolikt i alla fall. Men återigen, det vet vi inte. Det där är... Varför håller jag det för sannolikt? Nu måste jag ifrågasätta mig själv lite här. För han gör ju det på nyårsafton. Han gör det i Providence, som är två dagar innan nyårsafton. Gör han det i Philadelphia i oktober? Jag ska titta lite mer på det. Det är ju faktiskt ganska intressant. Det är ju en väldigt väsentlig del av Kiss-mytologin. Det här att han slår sönder gitarr och har sig. Så jag ska lova att jag ska kika mer på det. Och nu, och strax efter jag har sagt det, så kommer jag glömma det. Så någon kommer att påminna mig om sen om ett år. Skulle inte du titta mer på det? Och då kommer jag göra det då. Så att det kommer inte att hända nu vilken dag som helst. Men någon dag i ett annat liv. En annan karusell. Då har vi två kort kvar. Och jag går till gräsmark. En fin bild på en sån här postenvykort. Ja, Lindesberg och pingvinkorten var också postens. Och det här är en bild på en 50-väg, genomfartsvägen i gräsmark. Varför han ligger gräsmark? Det har jag ingen aning om. Hej Axel. Och tack för ett trevligt program. På fråga nummer ett så frågar jag som följer. Om du bara fick ställa en fråga till Ace, Paul, Peter och Gene. Alltså en fråga till Ace 1. Jaha. Det här med kommatering och punktering, det är det inte alla som har full koll på det. Om du bara fick ställa en fråga till Ace, Paul, Peter och Gene, alltså en fråga till Ace, en till Peter och så vidare, vilka frågor skulle det i så fall vara? Fråga två, vilken av dina kissprylar är du mest stolt över och varför? Jag räknar upp tre prylar som jag tycker är vansinnigt häftiga för min egen del. Jag tycker om min halva Kiss Coventry plansch som har hängt i replokalen och som jag har köpt av Eddie Solon, Kiss ljudtekniker, eller via en person. Det tycker jag är häftigt. Jag har ett foto från det här fotot när de står i trappan på 10 East 23rd Street som är taget sent 72 eller tidigt 73. Och som tyvärr är spegelvänt, men det är i alla fall alla fyra. Och det har jag med alla fyras autografer, och jag har tagit alla fyra autograferna själv. De är dessutom bra signerade. Peter var ju inte på bra humör, han ville gärna signera över om Paul och Gene hade signat. Men han gjorde faktiskt en snygg autograf, så att den är väldigt snyggt signerad, det här fotot. Och det är en cool bild från 10 East 23rd Street. Och min tredje grej som jag tycker är häftig är min Kistory. När jag köpte den så var det Paul, Gene, Bruce och Eric som hade signat. Sen dess har jag själv plockat i Vinnie Vincent, Bill O'Coin och Ace Frehley. Så jag skulle bara vilja ha Peter Criss Seiden också, sen är jag riktigt nöjd. Den är också häftig. Det är mina coolaste grejer. Om, vilka frågor skulle... Alltså jag vill ju ställa frågor som jag vill ha svar på. Problemet är att ingen av dem har svar som jag vill ha. Carl har intervjuat Ace så många gånger och frågat då detaljrika och även då puttat in lite info i frågan. Men Ace har ju ingen koll på någonting som har hänt. Och så är det ju tyvärr med alla. Alla fyra. De har sin egen sanning av vissa grejer, så, men man kan inte fråga dem om studiogrejer och sånt. Man skulle kanske kunna om man fick sitta med Paul och ha en CD-spelare eller telefonen med sig och spela upp den här demon. Vad minns du om din publishing tape från 87 här? When Two Worlds Collide, Don't Let Go. Vad minns du om dem? Var spelar du in de här låtarna? Sånt tycker jag är intressant. Är det bara du eller är Bruce med och så vidare? Och finns det fler låtar? Om man har grejerna och han är intresserad, då kanske han skulle kunna komma ihåg lite grejer. Men jag fick ju faktiskt ställt en fråga till Gene och det är jag ju lite nöjd med. Den här, när jag fick på Kiss Vault i Stockholm, när jag fick fråga om Stanley the Parrot och han pratade lite om den. Det är något sånt jag skulle vilja fråga honom. Jag har ju faktiskt försökt få tag i honom till min Wicked Lester-föreläsning för jag tänkte han skulle fylla på lite grejer där, men det har inte blivit så. För man kan fånga Gene, han har ändå lite koll. Man kan inte fråga honom om studioinspelningar 76-77 för att han spelar ju in hela tiden. Spelar han inte in med Kiss så var det demos och så vidare. Men jag tror man skulle kunna få ut lite vätska ur samtalet om man pratar lite om hans inspelningar från 69-70. Jag tror faktiskt han minns mer om Lita och My Mother is the Most Beautiful Woman in the World än vad han minns om Detroit Rock City och Love Gun. För då var han inne i en bubbla, det var han inte 69. Så det skulle jag vilja prata med honom om. Och Peter Criss skulle jag vilja prata 80-tal och 90-tal med. Eller innan Kiss. Har också försökt få tag i, jag har ett par ingångar, men jag har aldrig fått svar. Det har aldrig studsat så mejlen fungerar, men jag har aldrig fått några svar. Och det är så himla synd. För jag försöker fjäska, men ändå, det är ju sant. Jag säger att jag är jätteintresserad. Jag skulle så gärna vilja ha mer kött på benen om Alliance 84 och den gången jag fick intervjua honom på telefon så pratade vi ju i all hast om Balls of Fire och då bara skrattade han mest åt det bandet. Men sen nämnde jag då att jag tycker väldigt mycket om hans musik, hans demolåtar. Han blev helt tagen. Menar du att, is my music really out there? Can people listen to it? Ja, absolut. Och jag älskar den. Jag tycker det är skitroligt att samla och så vidare. Åh, vi skulle träffas och ta en middag och prata om det någon dag. Och det sa han och det kändes faktiskt lite som, inte för att han skulle bjuda mig på middag, men det kändes som att han blev lite tagen av att fan, musiken har nått ut ändå. Och det finns folk som kan lyssna på Jenny Lee och Rock'n'Roll Survivor och Telltale Valentine och det. Så ja, nu är han ju snart 80 bast liksom. 76 i alla fall. Men det skulle kanske kunna gå att prata med honom om det. Och det skulle vara roligt. Men Ace, jag vet faktiskt inte. Vad skulle man prata om? Han har ju ett... han minns ju inget, men han erkänner. Han pratar ju gärna om Kiss Meets the Phantom och The Elder, men han minns ju inget. Och då är det ju samtalet poänglöst. Men jag vet inte. Ace är nog den svåraste. För jag har så... det här, vi försökte forska i sessionerna kring Frehley's Comet på 80-talet och så vidare och fick gå till keyboardisten Arthur Stead och så vidare. Och Ace själv minns ingenting. Det är bara en enda stor blur. Och så är det ju såklart eftersom han var påverkad i princip hela tiden. Ace är nog den jag hade haft minst att fråga om, men jag hade gärna gjort det. Det är inte det. Om han ringer imorgon så kan vi nog prata i 7-8 timmar utan att jag behöver fråga om favoritfärg och så vidare. Men han är nog den jag hade haft minst att prata om med tillsammans. Vi lämnar gräsmark och tar det sista vykortet och åker till Angered. Och nu har de varit driftig. Nu har de gjort ett sånt här postens vykort, men de har fotat av ett redan färdigt vykort på Angeredsbron. Så att det är både suddigt och pixligt och ser ut som en riktigt härlig 13 kilobyte stor bild från 1992. Hej Alex, tack för din grymma podd. Kul med Dynasty senast, som faktiskt är min favoritplatta med Kiss. Min fråga är om du har exempel på när Kiss själ lånar riff, solon, texter från andra band. Jag känner till två exempel i Ace solo på She från The Doors 5-1 och Love Gun från Blues Magoos We Ain't Got Nothing Yet. Den sistnämnda har Deep Purple snott Black Knight från som senare blev Jewel-bitar. Är det Black Knight? Ja, det tycker inte jag är likt alls. Blues Magoos hade dock snott riffet från Ricky Nelsons version av Summertime. Där har du tappat mig på den. Ja. Jag kan tänka mig att det finns mycket att forska i denna frågan. Allt gott från The Freewheeling Lady i Los Angeles. Det var också roligt. Har jag några exempel? Alltså, dratt och röva då? Har jag några exempel på stulna solo? Ett paradexempel på ett stulet solo är ju Richie Sambora. Det har ju inte med Kiss, ja, men det är ju solot i Hell is Living Without You på Trash-plattan med Alice Cooper, där Richie Sambora stjäl solot av sig själv. För det är ju snarlikt solot i Born to Be My Baby med Bon Jovi från året innan. Vad har vi? Vad ska vi säga? Har vi något Kiss-solo som är bara rent spontant? Nej, jag kommer faktiskt inte på något bara sådär. Det var ju någon som la ut. Vilken låt var det? Candy är ju en annan låt. Låten Candy är ju, finns ju en annan gubbe som gjorde innan. Som är snarlik. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Sånt här har ju aldrig jagat mig. Jag har inte varit jätteintresserad. Covers har aldrig jag varit intresserad av. Och, alltså någon som gör covers på Kiss. Och det här var de har influerat ifrån. Jag minns när jag hörde det där 5-to-1-grejen. Bara, oh, jaha, ja, det var så. Men jag ägnade faktiskt ingen tanke. Inte ens då, det är ju 25 år sedan. Men det var något, ska jag säga, Candy är en låt som redan finns typ. Eller väldigt lik en annan låt i alla fall. Det är uppenbart att Paul har varit influerad. Men sen var det någon till. Vilken var det? Ja, det var Firehouse. Som någon la ut på Kissfack. Jag ska se om jag kan leta upp det här i telefonen medan jag pratar. För det var lite roligt, det hade jag dålig koll på. Att den var väldigt influencerad av något annat. Och fan om det till och med var något sånt Raspberries, eller inte Raspberries, vad heter de? Heter de Raspberries? Ah, skitsamma. Det är nu något sånt som Paul är influerad av och har gjort en skiva. Jag ska se om jag hittar låten. Vad det nu hette. För det var faktiskt roligt. Själva introt då har samma snitt och nästan samma ackordföljd. Det tyckte jag var skoj. Ja men sök då för bövelen, sök då. Men annars, har jag någonting annars? Nej, jag kommer inte på sådär. Numera har vi ju en massa Gene-demos och sånt och där, men det är ju inte det att det är alltså stulet, utan det är ju han har då använt. Nu ska vi se här om vi kan hitta. Raspberries, Making It Easy. In och lyssna på YouTube där så hör ni att ja, men det är tydligt. Raspberry heter de inte. Ja, det var väl det jag sa. För det var lite likt. Det var lite roligt faktiskt. Det ligger på YouTube den låten. Och ligger säkert på Tidal också. Om man lyssnar på det. Så den kan jag ju varmt rekommendera. Att någon lyssnar på. Men annars, jag kommer inte på någon sådär i skrivande stund. Det finns säkert fler. Säkert jättemånga. Det är ju låtar är ju skrivna, det är ju bara att hitta sin egen ton i dem. Liksom. Det finns ju inte ett obegränsat antal ackord. Däremot finns det ju obegränsat antal melodislingor och följder. Så. Men rockmusiken kan ju te sig lite begränsad om man håller sig till 3 minuters låtar. Kan man ju tycka ibland. Jag tyckte ju den var jäkligt lik någon Say Yeah på Sonic Boom, är det va? Ja, jag tyckte den versen där var lik något. Jag har aldrig kommit på vad jag tycker den är lik. Ett tag tänkte jag om det var Breaking the Rules med Ozzy från No Rest for the Wicked, vilket ju skulle vara helt orimligt att 21 år senare skriver Paul en låt och tänker, nu ska vi lyssna på No Rest for the Wicked med Ozzy Osbourne från 88. Det är en helt orimlig tanke. Men det var någonting med den versen. Jag bara, det här har jag hört för, men jag har aldrig kommit på vad det är. Intressant. Nu kommer jag att tänka på det hela dagen. Jaha, nej, vi lägger vykorten till handlingarna. Jag har inte dratt någon vinnare. Vilket har vi för något här? Ja, det är ju inte adress på så många, så jag får ju göra så här. Jag gillar ju psykiatrisk mottagning, det gör jag ju. Det tyckte jag var välfunnet. Så vi gör så här, Håkan i Falköping. Du har vunnit. Det är faktiskt ett väldigt roligt vykort. Håkan i Falköping, skriv till mig på Facebook eller Instagram. Så skriv din adress där. Så kommer din vinst, en liten DVD och ett klistermärke på posten. Du är vinnare i det här sedeslärande, men ändå lite sorgliga tävlingen faktiskt. Det här var jättetrevligt. Det var kul att så många hörsammade min begäran och att mitt önskemål. Och det var roligt att gå igenom frågorna, även de som inte vann att gå igenom. Jag hoppas ni tyckte det var kul också. Och det blir säkert fler. Man kan skicka vykort fast det inte är tävling och fast det inte är något specialavsnitt. Men det är roligt när ni skickar i klump, för jag kan tänka mig. Tänk så lite vykort som skickas i största allmänhet idag. Och så helt plötsligt så får brevbäraren på Norra Stenbocksgatan i Helsingborg bara: vad fan, här är 12 vykort i lådan här till den här Bergdal idag. Varför får han vykort från Uddevalla och Falköping och Listerlandet och Ljusdal? Fruktansvärt underhållande. Samma brevbärare som för övrigt hade en LP-skiva med sig häromdagen, och den var skickad som brev, och av någon anledning så hade den inte fastnat på Hemköp som de brukar göra när det är LP-skivor, utan han hade fått med sig den ut och han fattade ju att den kommer aldrig gå in i lådan. Så han ringde på dörren medan jag satt och lyssnade på annat. Så ringde han på dörren och min fru öppnade och han bara: det skulle ju vara hemskt om han fick vänta hela påsken på denna, här är skivan. Jag gillar vår brevbärare, han har sinne för det där med feeling. Room service är slut för idag. Det var ett trevligt litet påskavsnitt. Jag hoppas ni har spikat upp era egna chokladjesusar och haft det jättetrevligt. Jag har semester en vecka nu och ska åka upp till Kristianstad som sagt. Och det gör ju inte alla på sin semester, så att jag tänkte då får jag vara en av dem som gör det. Och sen så ska jag börja förbereda mig för Wicked Lester-föreläsningen den 5 maj. Det kommer mer information som sagt på Facebook och på Instagram. Jag tror inte det hinner komma ett avsnitt till innan, så om ni hör detta efter 5 maj så har föreläsningen redan varit och den var jätterolig. Nåväl, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack för att ni har köpt slut på boken igen. Alla ni som har den, ja, nu vet ni att nu har ni båda kanske. Och alla ni som inte köpte denna gången heller, ni kommer bara att förbanna er sen. Så gå in på Ginza direkt och beställ. Där finns ett handfull ex kvar och jag har 8 stycken om det skulle vara något. Kanske snart 7. Ta hand om er. Var snälla på internet och krama varandra i trafiken. Nästa gång, då ses vi i havet. God afton.